Det är ett ord som i sig själv har något. Triumvirat. Det låter ju häftigt. Men det är nog innebörden av det första triumviratet som gjorde att det satte sig i det mänskliga språket också. För där sitter du. Det används hela tiden om diverse sammanslutningar om tre. Jag googlar lite och ser artiklar som menar att Margot Wallström, Mona Sahlin och Anna Lind var ett triumvirat som förändrade saker. I så fall var Mona Sahlin inte särskilt lojal, för strax efter det hävdas i andra artiklar att hon var med i ett nytt triumvirat med miljöpartisterna Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. Ryssland, Kina och Iran hävdas vara ett triumvirat i DN. I SvD får man däremot veta att det är USA, Storbritannien och Australien. Apropå språk så skriver DN att det moderna hatets språks triumvirat är Kanye West, Elon Musk och Donald Trump. Men man kan nog anta att de tre inte har slutit en sån pakt på riktigt. Men ordet skriker om att få användas. Och idag ska vi gå tillbaka till det första av de där triumviraten. För det är ju så att i veckan, den 22 mars, var det exakt 10 år sedan det första avsnittet av Historiepodden släpptes. Och det visar ju hur omfattande och mångsidig historien är och kan vara. Att vi har släppt avsnitt nästan varje söndag under den här tiden utan att vi har sprungit till detta en av de lägst hängande frukterna på hela historieträdet som triumviratet utgör och som används i var och varannan modern politisk artikel. Det är mycket vi har velat prata om och det finns mycket som vi vill prata om. Men någonstans kan jag inte låta bli att tänka, borde vi inte ta upp det där triumviratet nu innan det har gått 10 år åtminstone? Och jo, det borde vi kanske. Så ta togan från klädstäcket, slipa dolken och leta fram valsedeln. För nu ska vi bilda ett triumvirat.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Man undrar såklart, vem är Crassus, vem är Pompejus och lyssnarna då? Är de Caesar? Ingen aning. Där kan människor få lösa lite grann allt eftersom, tänker jag. Att det har tagit 10 år innan vi kommer in i den här mer klassiska epoken av den romerska republikens sista skälvande ögonblick. Det beror ju delvis också på att du gärna vill suga på den karamellen.
Ja. Ja, men ja, så är det ju. Man vill, det är mycket prestationsångest inblandat här. Det är ju där det är också.
Ja.
Och sen är det skönt att veta att man har det framför sig också. Att göra, men det där som jag sagt innan, det är bara till en viss gräns. Ibland så blir det snarare jobbigt att man inte har gjort det. Och man tycker, det infinner sig någon slags känsla att nu är det väl helt enkelt dags att göra det här eller det här ämnet.
Ja.
Och nu känner jag det kring detta.
Du berättade ju för mig, det klipptes tydligen bort från SVT:s muren, men att Kattis Ahlström hade frågat dig om vad kommer jubileumsavsnittet handla om. Ja. Då hade du fått panik och varit tyst och sen sagt, Caesar är ju alltid trevligt.
Ja, och det kanske var någon slags signal från mitt inre att nu är det dags. När det var det som så att säga ramlade ner mest naturligt på den där frågan.
Ja, men det är en jätteintressant historia det här såklart. Och det här är ett sånt matigt ämnesområde. Det är sån epokgörande historia. Det är så mycket politiskt rävspel. Så att vi kommer behöva dela upp det här i 2 stycken avsnitt. Där det ena släpps nu och det andra släpps nästa söndag.
Ja, så blir det.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Ja, det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Det finns massor med utmärkt litteratur om den här avgörande eran av historien. Avgörande inte bara för den romerska republiken utan på många sätt för västvärlden i vidare bemärkelse. Den som exempelvis läser Daniel Hermanssons bok De kom, de såg, de segrade, där vi pluggen direkt. Du har skrivit om den här eran. Vet vilken stökig tid romarna har genomlevt.
Den ska med den här pluggen, för att nu är det snart maj och i maj har jag en känsla av att det kommer gå och köpa pocketböcker om man tycker det är lämpligt att frakta med böckerna hela tiden så att säga.
Spännande. Kan man gå omkring med romersk och grekisk historia i byxfickan också?
Exakt.
Rötan i det romerska riket etableras, kan man säga, under en period av omfattande återkommande inbördeskrig. Det här ska jag bara gå mycket snabbt igenom, därför många känner till det och vi kan inte förlora oss i alla små detaljer. Befälhavarna och diktatorerna, Marius och Sullas stridande och falangerande, kanske ni kommer ihåg. Det har vi gjort avsnitt om en gång i tiden.
Ja, avsnitt 48 och 49, det är ganska länge sedan.
Ja, ja verkligen. Den frukten var du på tidigare.
Ja, men det är ju något med att då har man inte, vad heter, skurit hela vägen in till osten.
Sulla, han var optimat, en grupp som för en ganska konservativ politik. Marius var popular, en mer populistisk inriktning som exempelvis kunde verka för jordomfördelning. Fattiga människor och veteraner skulle kunna få sig en täppamark någonstans. Och de här optimaterna och popularerna, det är ju inte politiska partier i modern mening. Men det är falanger som överlever Sulla och Marius. Och det här kaoset i riket, det påverkar ju inte bara det romerska riket i sig utan även det politiska livet i staden Rom. Från i alla fall 60-talet för vår tideräkning så har ordningen i staden mer eller mindre brutit samman. Professor Mary Beard exempelvis skriver: det fanns hur många tillfällen som helst när upplopp hindrade val att äga rum eller när massiva mutor antogs ha påverkat valet eller domstolar. Eller när mord valdes som vapen mot en politisk motståndare. Så det är kaosigt i Rom.
Ja, det får man säga. Och det hade varit innan också. Det här är ju ett krig, inbördeskriget mellan Marius och Sulla som börjar i slutskedet av ett annat inbördeskrig. Det så kallade bundsförvantskriget mellan romarna och andra italienska folk på halvan som de tidigare hade underkuvat då. Så totalt är det väl 4 inbördeskrig under det här seklet. Och det var alltså under det här andra som Sulla vann. Och som våra huvudpersoner kommer att etablera sig inom politiken.
Just det.
Marcus Crassus, född 115 före Kristus. Mm. Han har då under inbördeskriget mellan Marius och Sulla på 80-talet varit i 30-årsåldern. Hans pappa och bror hade dödats eller tvingats att begå självmord i striderna med Marius. Hela familjens rikedomar hade konfiskerats rakt av och själv hade han flytt till dagens Spanien. Mm. Där romarna på den tiden kallade det för Hispania. Han bodde i en grotta där en period och gömde sig faktiskt. Men han övertog sin fars insikter och åsikter om ekonomi. Mm. Pengar var viktigt.
Pengar var viktigt.
Det kunde man, om inte annat, skaffa annat man ville ha för.
Ja. Sulla hade ju genomfört så kallade proskriptioner. Det betyder meddelanden på latin. Mary Beard beskriver det som en ganska iskall omskrivning. Nästan stalinistisk i sin kyla. Att fiender fick ett pris på sitt huvud och den med nog cynism eller desperation kunde ge sig på att hova in det. Och det innebar att en hel del jordegendomar stod utan ägare. Och Crassus, som man väl ändå kan kalla för förslagen, var ganska duktig på att lägga vantarna på sådana jordegendomar.
Ändå, det är en väldigt tveksamt konstaterande. Om du går in på NE eller någonting och söker här nu på förslagen så kommer det upp en bild på Marcus Crassus.
jag vågade inte riktigt bara köra påståendet utan brasklappar när jag kom till det. Jag vet inte vad det berodde på.
Nej, det var väldigt försynt. Han är ju väldigt på hugget här med de här proskriptionerna. Som då innebär att man pekar ut någon att vara statens fiende och sen, som du säger, konfiskeras egendomarna. Hur han hamnade i den situationen var ju att han till slut vågade titta ut ur den där grottan borta i Spanien och bestämde sig för att han skulle återta familjens gods och förmögenhet och egendomar och sådär, och han var väl inte helt utfattig, och så lyckades han då skrapa ihop en liten egen privatarmé som han då ställde till Sullas förfogande. Och vid det här laget så krigade ju Sulla mot det marianska partiet, kan man säga, för Marius själv hade dött men hans son fortsatte ju att hålla på. Så alltså Crassus motto här var väl då: min fiendes fiende är min vän, och därför valde han Sulla. Och sen då så sätts de här proskriptionerna igång. Och är det någon som kommer att använda det för att fylla på fickorna så är det ju Crassus. Du sa att han var förslagen. Man kan lägga till att han var cynisk, principlös, girig, kallhamrad och föga jovialisk.
Mm.
Men näsa för affärer och politiska talanger som han kunde sponsra och sen utnyttja.
Historikern Allan Klynne har kallat honom en patrial, konservativ, folklig smilfink och miljardär. Men man behöver ju inte vara jovialisk för att ha ett falskt leende på läpparna.
Nej, det är det sista jag skulle vilja kalla honom. Alltså, han är ju inte en munterjök om man jämför med Caesar, som bara, vi också ska ge lite sån här epitet sen, ja. Om det nu är det. Så han var ju inte lika folklig som Caesar helt enkelt. Men smilfink, ja, det kan man väl hävda, och han var ju, alla respekterade ju Crassus, eller fruktade, det var lite blandat.
Han hade ju trivts så bra i den gruvan i Spanien, så att förutom jordegendomar så kan man ju tillfoga silvergruvorna och, som han satt och ruvade på. Och det exemplet som man alltid måste dra, det är ju brandkåren som rycker ut till hus som brinner i Rom och sen bara släcker elden om ägaren skriver på ett kontrakt där Crassus tar över ägandeskapet av bostaden.
Fastighetsaffärer helt enkelt.
Ja, det kan man ju kalla det.
Mm.
Det är metoderna som man kan ha åsikter om. I vårt avsnitt om Spartacus-krigen så hade jag ett citat från dig och din bok. Där det står att han, det är alltså Crassus, skulle aldrig bli en talare som Caesar eller en fältherre som Pompeius. Men han ruvade istället på andra tillgångar och var fruktad för sin förmåga att krossa karriärer.
Mm. Ja, men det är välfunnet.
Väldigt välfunnet. Vi brukar ju kalla det att dubbelfakturera när man återanvänder saker som man har skrivit tidigare. Och det där har man ju märkt när man har gjort den här podden i 10 år. Att läser man så mycket böcker om historia som jag och du har gjort. Så vissa författare är väldigt farliga på, på att trycka saker som har tryckts tidigare i bara marginellt förändrad variant.
Ja, ibland knappt det. Som man tänker, här har de inte orkat göra mycket nytt alls det. Ja, det är, vi skulle inte nämna namn, men Dick Harrison och Margareta Bäckman är ju väldigt bra på det här.
Ja, precis. Tur att du inte nämnde namn i alla fall. Ja. Och varför jag kommer in på det är därför att en av poängerna som jag gjorde då i Spartacusupproret kan man ju ha med sig att Crassus fick ju i uppgift att krossa det stora slavupproret, vilket han också gjorde. Men sen var det ju 5000 överlevare från slavarmén som i vild flykt råkar springa ihop med en annan av avsnittets 3 huvudrollsinnehavare, Pompeius, som har varit i Spanien. Och så besegrar han den där spillran av slavarmén och skriver till senaten att jag har ryckt upp plantan med rötterna, inte bara vunnit ett slag mot dem. Och så fick Pompeius fira triumf, medan stackars Crassus, om det nu är synd om Crassus.
Ja, det har jag väldigt svårt att tycka, även om just i det här fallet så är det orättvist, så är vi ju.
Men han fick nöja sig med en ovatio, alltså att promenera sträckan till fots och vinka lite grann. Det var inte alls lika kul.
Det finns så otroligt många människor i historien som det är synd om. Man ska gå då till Crassus som har 10 000-tals förmodligen då slavar nedtryckta i olika hål i marken för att klämma fram silver och liknande åt honom. Det bär emot lite och åtminstone tycka synd om en.
Ja,
sen är ju systemet vad det är på den här tiden, men synd om honom är vi ju inte.
Men det är ju en övergång till Pompeius och det kan ju också användas som en liten hint om att Pompeius och Crassus, de är inte de bästa vänner helt naturligt.
Nej. Pompeius i sin tur då, han är född 106 före Kristus, 9 år yngre än Crassus. Växte upp i Picenum på den östra italienska kusten. Hans pappa var en förmögen tidigare konsul. I och för sig var han en ny man, som det hette, när man var den första i sin släkt att bli konsul. Så det fanns inga långa linjer bakåt, liksom före Pompeius pappa, där släkten hade varit med och gjort grejer i romersk politik och historia.
Mm.
Så tämligen nya. Och när Pompeius pappa dog så övertog Pompeius familjens mark och rikedomar vid 19 års ålder. Och sen har vi då Sulla som vi nämnde, som då återvände från sina fälttåg till Italien år 83 före Kristus för att göra upp med senaten. Det är ju, han är ju diktator den här gubben då. Och Pompeius är då bara 23 år gammal. Och har alltså en egen privatarmé. Han har en sällsynt fältherrebegåvning. Ett enormt självförtroende och en strålande karisma. Samt en helt enastående lock i pannan som fungerade likt en magnet på alla kvinnor i riket.
Ja, den där locken gick hem hos folk. Tom Holland, författaren, påstår att det är en hommage till Alexander den store. Som han på många sätt inspirerades av. I alla fall. Inte helt. Hade Alexander locken i pannan? Jag ser kanske.
Ja, det kan vara en hommage ändå. Och sen har han väl, det är ju hur de här virvlar och sånt sitter ju genetiskt. Det kan han inte gärna ha liksom laborerat fram. Det fanns ju inte, eller kanske fanns någon slags kladd man kunde ha i då för att tvinga den här och sitta så här. Men jag tror att det var en naturlig lock han hade och den var han väldigt nöjd över.
Mm.
Och huruvida det var en hommage till Alexander den Store, det är ju tveksamt, det tycker jag nog ändå. Däremot älskar han ju att bli jämförd med Alexander den Store. Han var ju bara 24 år gammal när han själv fick tillnamnet Magnus den Store efter att han hade erövrat Sicilien från Sullas fiender år 82 före Kristus. Och han betraktade sig också som ett underbarn när det gällde militära förmågor. Pompejus kunde ju analysera en militär situation och ett slagfält som väldigt få andra. Han hade också en imponerande förmåga för organisation och logistik. Så att han hade verkligen på riktigt egenskaper som var liksom behjälpliga i att slå sig fram. Men varför han ville slå sig fram, det var ju folkets kärlek och hyllningar, kan man säga, berömmelse och bekräftelse, det var hans bensin.
Mm.
Han var alltså, förutom alla de här positiva egenskaperna, var han ju djupt fåfäng, till skillnad från Crassus till exempel.
Han lever på applåder.
Ja, det gjorde han ju verkligen. Och ett problem, ungefär som för en pojkbandsmedlem, är att han baserade hela sitt rykte lite grann på sin ungdom.
Mm.
Och identifierade sig som ett ungt militärt geni som Alexander, eftersom det var hans stora förebild. Och grejen är ju att ungdom är ju en flyktig företeelse.
Mm. Och det där kan man ju delvis själv känna igen sig i, att den här passagen över till medelåldern är inte bara smidig. Men då lever ju jag i ett samhälle och en tid som är ganska besatt vid ungdom. Där människor skönhetsopererar sig för att se yngre ut, eller klär sig för att se yngre ut, eller överhuvudtaget är ganska rädda för att åldras. Det gör ju inte Pompejus. Pompejus lever ju i ett samhälle där medelåldern är den bästa åldern. Det är då man blir valbar för de olika tyngsta posterna. Det är då man får den pondus som man är ute efter. Så att Pompejus är så... Att han fortsätter romantisera ungdomen ses ju lite grann ned på. Inte minst från strikta, stränga senatsmän i staden Rom.
Ja, nej, men det har nog mycket att göra med synen på Alexander den Store.
Jo, alltså de tycker att han är lite för påv... Alltså Pompejus är lite för grekisk, är effeminiserad i den meningen.
Och hans tidiga karriär kanske vi tar mer i detalj en annan gång, vem vet. För nu ska vi ju vidare här till, och tänker jag, och förklara vad ett triumftåg är.
Mm.
Lite kort, det är då festligheter, gladiatorspel, teater och så vidare. Som hålls då för att ära en fältherre som har vunnit någonting någonstans. Och det händer inte var och varannan vecka det här. Och man skulle vara väldigt nöjd om det hände någon gång i ens karriär.
Mm.
För det var verkligen inte alla som fick uppleva det. Och extremt få som fick uppleva det mer än en gång. Det handlar alltså om parader för legionärerna. Där krigsfångar och krigsbyten visas upp längs gatorna. Och längst fram åker då triumfatorn i en tjusig gyllene vagn och vinkar glatt. Och Pompejus första triumftåg hade ju då som sagt beviljats av diktatorn Sulla. Eftersom Pompejus tjatade så mycket om det. Och då fick han därför sina segrar i Sicilien och Nordafrika. Och då var han bara 24 år. Alltså för ung för att ens vara senator. Ingen annan hade förut i historien fått fira triumf så ung utan ett ämbete.
Nej.
Under några år på 70-talet så var det krig i Spanien mot upproriska romerska trupper där som han var med och slog ner. Och för det och kväsandet av det här Spartacus-upproret som du nämnde innan så fick han sin andra triumf år 71 före Kristus. Och det ledde i sin tur till ett gemensamt konsulat tillsammans med Marcus Crassus år 70. Den, alltså de här två som egentligen inte alls tyckte om varandra. Framförallt tyckte inte Crassus om Pompejus. Och han är fortfarande för ung år 70 före Kristus för att med sina 36 år kunna bli konsul. Så att han byter ju mot den regeln och konventionen också. Crassus är då med sina 45 år helt i linje med vad man traditionellt kan tänkas uppnå för ämbete enligt sin ålder år 70.
Mm.
Han är mer konventionell kan man säga och har ju stöd av stora delar i senaten också eftersom de har skulder till honom.
Inte minst.
Men Pompejus var ju totalt politiskt inkompetent. Han hade ju han hade bett en författare som heter Varro att skriva en instruktionsbok om hur senatens regler ens fungerade, så att han inte skulle göra bort så där. Man kommer tänka på de här miljöpartisterna som när de kom in i riksdagen 88 envisades med att ha koftor i riksdagen, och det var ju ingen annan som tyckte att det kan man inte ha. Och det var ju inte tillåtet egentligen, utan man skulle ha kavaj, och det ville de inte gå med på.
Just det. Eller Sverigedemokraterna som satte sina ledamöter i skola.
Ja, men det är ungefär det som hände här. Att han behövde ju läsa på. Okej, man får inte ha kofta. Vad får man ha? Och sådär. För det fanns ju en, vad kan man kalla för, ämbetstrappa. Cursus honorum. Där man då hade möjlighet att uppnå ett ämbete vid en viss ålder. Och sen nästa ämbete vid en annan ålder och så. Och högst upp på den där trappan var ju konsulskapet. Men Pompejus avgick ju här också, alltså gick direkt på högsta ämbetet.
Ja, han är en outlier i alla avseenden.
Ja, han kunde ju mycket, men man kan inte hävda att han var en durkdriven, intrigant eller slipad talare direkt. Han är ju, som du säger, en outsider som har gjort raketkarriär. Mm. Och sådana var ju senatorerna nervösa inför. De hade svårt att hantera enskilda personer med såna här stora framgångar och popularitet i bagaget.
Mm.
Och vad som hände efter det här konsulskapet tillsammans med Crassus, det var ju att han utses till att få ett långt och omfattande mandat för att besegra piraterna som har härjat i Medelhavet under mitten på 60-talet. Och det var, han hade massor med fartyg till hands för det här, och också mandat att agera många mil in på varje kustremsa runt Medelhavet.
Mm.
Och men det här gick mycket snabbare än någon egentligen hade trott. Han bankade ner.
Det tog 3 månader eller?
Ja, otroligt. Jag läste att Eva Kreckfeldt, hon var lite skeptisk till det här, fick jag intrycket av. Det är ingen som vet riktigt hur det var med det där och hur det gick till. Men det förstår jag inte varför man ska ifrågasätta när ingen annan ens på den här tiden gjorde det.
Nej, alla historikerna och brevskrivarna och så är ju väldigt förvånade. Vad snabbt det gick.
Ja.
Vad duktiga han är.
Och visst var det så att det var ju ett stort problem innan, så att det är inte så att det inte var ett problem. För att handelsskepp som åkte, det var ju 50-50 om man skulle ta sig fram nästan.
Ja.
Jag tror att det berodde mycket på att han fick sådana enorma resurser att lösa det här problemet, plus hans då organisatoriska förmåga att dela upp Medelhavet i olika enheter med sina skepp och sen knäcka dem successivt. Det var inte så att piraterna hade någon
central organisation.
Nej, och någon genial kapten som försökte lösa det här problemet med det motståndet de åkade ut för, utan det var ju vildflykt antagligen.
Ja. Ja, det där har man ju märkt när vi har gjort många avsnitt om Östersjön på medeltiden, att det är nästan så att mängden kaos och mängden pirater följer varandra som någon slags konjunkturkurva eller någonting.
Ja, just det. Oj, nu ökar kaoset. Ja, men titta, här följer den här andra kurvan med upp också. Vad är det för kurva? Ja, det är piratkurvan. Ja, ja.
Ja, men det verkar att sambandet är inte statistiskt utan kausalt. När det inte är någon ordning och reda ute på haven, då blir det pirater.
Mm. Vilket man nästan kan se idag också.
Ja, oja.
Och vad som händer sen då är ju att han fortsätter att få olika uppdrag i östern. Och krigar till sig olika territorier där, i dagens Turkiet och i Syrien och så vidare. Det är sånt här man kan prata med någon annan gång om i detalj. Men han intar Jerusalem och så knallar han rakt in i templets heligaste. Det tror jag vi har nämnt i avsnittet om Herodes.
Mm.
Och för det här berättar jag då för att det är allt det här han kommer få sin tredje triumf för. Och vid återkomsten till Italien år 62 f.Kr. Så är det många som är väldigt nervösa inför vad som ska hända nu. Kommer Pompejus med alla sina framgångar liksom i bakluckan göra sig till diktator här nu som Sulla gjorde?
Ja.
Men Pompejus är inte en Sulla. Sulla, han gav ju fan i vad andra tyckte. Han visste vad han ville göra. Mm. Pompejus är ju en ganska ängslig själ egentligen som vill bli erkänd av etablissemanget. Och till allas förvåning så avvecklar han ju sin armé direkt när han kommer fram till Italien, precis enligt reglerna, och så skickar han hem dem och ber dem återsamlas inför det triumftåg som ska hållas senare.
Precis. För den 28 september året 61 före vår tideräkning så håller ju då Pompejus själv, eller om han har någon slav till hjälp, att fixa pannluggen så att han ska se riktigt ståtlig ut när han får sin tredje triumf. Det kan man faktiskt dröja sig kvar vid en halv sekund. Det är ingen som får tre triumfer. Det är ju helt vansinnigt.
Ja, det är, vad heter det, första gången det händer i alla fall.
Ja.
Sen kommer ju en annan karaktär som är med i det här avsnittet och tvingar till sig där, men...
Tom Holland skriver väldigt rafflan om det här i sin bok Rubicon. På gott och på ont försvinner ju Tom Holland sällan in i utläggningar om huruvida Suetonius verkligen har fog för sitt påstående eller inte. Utan han är ju, han berättar ju mer bara rakt och självsäkert.
Ja.
Vilket ju ibland får en att känna, Tom. Men det blir ju bra läsning.
Så är det verkligen. Man, alltså Tom Holland är ju en jävla bra berättare.
Ja, det är han.
Men han är ju, han har ju självsäkerheten som en Caesar också.
Det är inte, jämförelse.
Det är inte bara positivt alltid faktiskt.
Pompejus har schemalagt sin triumf för att ligga dagen före hans födelsedag. Så att han inte ska vara 45 år gammal. För man är ju 44 tills man fyller 45.
Så är det.
Och så står han där iklädd den mantel som han har tagit från kungen Mithridates som har besegrats under den här turen i öster. Det var en riktig långkörare där andra fältherrar, Lucullus, hade varit och svingat i flera år. Men där hade Pompejus gått in och styrt upp saken. Och så hade man hittat en mantel som man menade tillhörde Alexander den store.
Mm.
Det är ju, det fanns inget sånt kvitt kvar från Alexander den stores ursprungliga beställning.
Nej, det räckte nog med att någon hovgubbe där i Mithridates palats sa att, ja men det här, vad är det här för tyg? Ja men jag tror att det kan vara Alexanders, vad sa du? Säger Pompejus då. Vad sa du nu?
Ja, så den där står han i. Och uppvisningen är ju verkligen grandios. Adrian Goldsworthy skriver i sin biografi om Caesar: som alla romerska aristokrater var Pompejus noga med att specificera sina framgångar. Och i paraden syntes plakat med uppgifter om att han hade dödat, tillfångatagit eller besegrat 12 000... Vad fan blir det? Det blir...
Miljoner. Det är ja, helt sjukt. Så att...
12 miljoner 183 000 personer. Erövrat eller sänkt 846 krigsfartyg och fått 1538 städer eller försvarsanläggningar att kapitulera. Varje kungarike, folk eller plats han hade betvingat räknades upp på de stora vagnar som var lastade med det krigsbyte han tagit från dem. Dessutom visade man upp målningar som föreställde berömda händelser ur krigen. Andra plakat berättade att varje soldat hade fått 1500 denarer, vilket motsvarade över 10 års löner, och att hela 20 000 talenter i guld och silver hade tillfallit statskassan. Ja, är det färdigt där? Nej, det fortsätter. Pompejus skröt om att statens årliga inkomster tack vare honom hade mer än fördubblats från 50 miljoner denarer till 135 miljoner. Och sist i processionen rullade en jättelik vagn som framställdes som en segertrofé över hela den kända världen. Folk sa att Pompejus hade triumferat över alla tre världsdelarna. Afrika som en del av sin första triumf, Europa och i första hand Spanien i den andra, och nu Asien i den tredje. Framför Pompejus gick över 300 prominenta krigsfångar, bland annat kungar, drottningar, prinsessor, hövdingar och krigsherrar, alla i sina nationella dräkter. Generalen själv åkte i en vagn prydd med ädelstenar.
Mm. Nämnde den 4 meter höga statyn av Mithridates i guld?
Nej, jag glömde den.
Den kan man inte glömma. Ja, det säger en del. Och nästa mål är väl en så enkel sak som att få senaten att leverera mark åt hans veteraner som han har lovat dem. Det borde väl inte vara så svårt det, med tanke på att han har då varit rikets största stjärna och är. Och dessutom så kommer ju hans krigsbyten som han precis har visat upp att bekosta de här jordplättarna. Men se, senaten kommer att sätta stopp för de här planerna till Pompejus mycket stora förvåning. Mm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då är det dags att lyfta in Julius Caesar i sammanhanget. Han är lite yngre än de andra, i alla fall 6 år yngre än Pompejus, 15 år yngre än Crassus. Hans faster var ju gift med Marius, den här gamle populären.
Just det.
Och det där präglar ju förstås Caesar, och han vet att använda en sån jättekändis och gammal hjälte i den romerska historien till sin egen fördel. I unga år gifte han sig med en tjej som heter Cornelia. Hennes pappa hette Cinna och var en av Marius närmaste. Mm. Så han är på olika släktbaserade vägar knuten till Marius, vars populistiska politik han också som sagt kommer bli arvtagare till. Och det här var ett problem gentemot Sulla, att han hade de där kopplingarna.
Jo, det kan man ana.
För en period så blev han ju då efterlyst, fast han bara är 18 år gammal. För att det var, ja, det här är ju en period då det räcker att bara vara lite suspekt genom att tillhöra någon form av falang. Jag menar, det fanns ju perioder under franska revolutionen då det inte var läge att gå runt och tillhöra en viss falang och tro att man kunde sitta på ett café hur som helst i goda ro.
Det har inte alltid varit helt tryggt i Moskva heller, för den delen, att tillhöra på riktigt eller påstått olika falanger.
Nej, precis. Och sen kan han ha kryddat det här i efterhand lite grann då, tillsammans med andra historiker som har svalt det han har berättat. Så att det är inte säkert att Sulla satt och tänkte på Caesar hela tiden och ville ha tag på honom. Utan det här, det är lite, kan vara för att framställa det som att det var en jobbigare period för den här stackars unga hjälten än vad det egentligen var eventuellt.
Om Sulla ensidigt fokuserar på den 18-åriga Caesar, då ifrågasätter jag hans kompetens när det gäller att rikta in sitt fokus på rätt saker.
Mm, jag tror inte det var så. Men sen var det så att Caesars mamma hade kontakter bland Sullas vänner, och det där räckte ju för att få honom av kroken, kan man säga. Sen kommer han då tjänstgöra i provinser österut som militär. Han har en del framgångar, bland annat så vinner han någon hedersbetygelse för att han har räddat en annan legionär och lite sånt. Efter det här så kommer han att påbörja en karriär inom juridiken i 20-årsåldern. Och det var en rätt bra bransch att ge sig in i för unga ädlingar om man ville slipa på den här retoriska tekniken inför högre politiska mål framöver. Han kom ju från en ganska fin släkt, vilket han kommer att använda sig av när hans faster, som jag nämnde innan, dör. Och det är dags för hennes begravning. Så då kommer han spela väldigt mycket på hennes man Marius popularitet. Men också på hennes och hans egen därmed också då, bakgrund och släkthistoria. Han menade ju att den gick tillbaka ända till de romerska kungarna och gudinnan Venus och sådär.
Ja, det är ju imponerande såklart, om sant.
Ja, om det är sant så är det extremt imponerande. Sen gav man sig på den här trappan då av ämbeten och gick ju helt konventionellt steg för steg längs den här trappan till skillnad från Pompejus. Och lyckades bli questor, en av 20 stycken. Det är sån här skattmästare. Och det gav ju då en position i senaten också.
Just det.
När han är 35 år så vinner han valet som edil. Då är man ansvarig för bröd och skådespel.
Ja, det är någon sorts, nu ska det vara lite trevligt minister.
Ja, det kan man säga.
Där var ju Caesar väldigt duktig på att se till att det blir trevligt genom att låna hutlösa mängder stålar. Ja. Och då var det ju bröd och skådespel mest hela tiden. Han var ju en framgångsrik deal. Sen kan man inte leva sitt liv på det sättet om man inte vill ha väldigt stora problem med inkasso.
Nej, det var ju det att det här var ett oavlönat ämbete och det var inga statliga bidrag till överdrivna roligheter som fanns. Och ändå så höll han på då att tillhandahålla djurhetsningar och gladiatorspel och bröd och så och sim hela tiden. Om en kulturminister idag bjöd folket på djurhetsningar och fribiljetter till WrestleMania, då kan jag inte se varför de inte också skulle bli väldigt populära. Men problemet är väl att om en kulturminister skulle göra det idag så är ju finansieringen då från staten. Men här är ju det hela idelens egna problem.
Fast det är ju ett jättebra förslag för en borgerlig kulturminister. Alltså. Att de borde rekrytera någon riktigt rik typ som bara, jag vill bjuda ur egen ficka att höra det här. Nu blir det Bruce Springsteen, 12 kvällar på Ullevi. Jag tar notan.
Akelius?
Ja, det är ditt tankarna går.
Ja, men Caesar löste ju som sagt det här på samma effektiva sätt som många i Lyxfällan gör nu för tiden. Man går till Crassus och lånar en massa pengar. Men det här gör ju honom väldigt populär också förstås. Sen år 63, då är det dags för att kandidera till ett nytt val.
Mm. Är det då han blir överste präst?
Ja, Pontifex Maximus. Och då är han bara 37 år.
Mm.
Och vanligen så var ju överste prästrollen något som äldre erfarna politiker slogs om.
Man ska stå och stirra på himlen och få lite känsla för huruvida molnen är ett oroväckande järtecken eller inte.
Fåglar och så vidare.
Mm.
Ämbetet i sig gav ju begränsat politiskt inflytande, men det är ju en väldigt prestigefylld position. Och Caesar som bor i slumkvarteren kanske också är intresserad av att det medföljer en tjänstebostad mitt i smeten vid Forum om man är Pontifex Maximus. Och dessutom så besitter man den här posten livet ut. Och Caesar har ju vid det här laget redan då som sagt enorma skulder. I en bok jag läste så, det kan ha varit min egen faktiskt som jag skrivit, Så uppgick skulderna till ungefär 8 ton i guld. Och det är rätt mycket det.
Mm.
Om han förlorar det här valet, då är han ju körd. Och lösningen blir ju att låna ännu mer pengar förstås. Så använder han det för att ösa det här med påkostade gåvor och genom mutor på folk när han besöker valkretsarna. De viktiga personerna ska få en massa fina grejer. Dessutom har han ju redan satt intrycket av sig själv som någon form av folkets generösa vän under perioden han var i deal.
Mm.
Och Caesar kommer ju vinna det här valet och han har ju dessutom då besegrat ganska framstående senatorer i valet. Allt det här ger ju mer smak förstås. Och nästa år 62 före Kristus, då kommer han vinna valet som prätor också, vilket är då näst högsta ämbetet på den här ämbetstrappan. Det fanns 6 prätorer i riket. De var ordförande i domstolar bland annat, skötte befäl över mindre provinser efter genomfört år och kunde leda trupper i mindre krig och så. Och på det sättet så fick han ju då efter det här ämbetsåret som prätor en mindre provins i Spanien att styra över år 61 före Kristus. Och där krigade han mot diverse stammar som inte hade fattat grejen med Rom än. Och för de här segrarna mot de här spanska stammarna så fick han då äran att fira triumf i Rom. Och nu är man ju då verkligen på väg upp mot toppen när man får göra det.
Mm, verkligen.
Med allt som ett triumftåg gav uppmärksamhet så kunde han ju nästan räkna med att vinna konsulvalet året efter också.
Ja, precis. Och han har ju haft så tur med tajmingen att han äntligen har åldern inne för att kliva på konsulposten. Om han vinner, det vill säga. Han har ju dock ett problem, stackars Caesar. Nu är det synd om Caesar också. Han har svårt att få sitt namn på vallisterna. Så där står han med sin armé utanför och väntar på triumfen. Men det är senaten som ska sätta datum för triumfen. Och det blir sånt krångel för Caesar här. Att väntan på ett datum för triumfen innebär att han kanske inte hinner skriva upp sig själv som kandidat till konsulvalet. För det brukar fungera så att man ska knata in själv och så ska man anmäla jag, Julius, Gaius, Caesar vill gärna bli konsul. Finns det ingen väg runt det där? Det har ju ändå funnits vägar runt. Han försöker skicka lite brev där han säger att tjena killar, jag står ju här utanför stan, skulle jättegärna vara med i valet. Han försöker skicka lite ombud. Men det blir ju kalla handen.
Om man säger så här, det här beror ju på att han får inte passera den här heliga statsgränsen på medium.
Nej.
Eftersom han fortfarande innehar ett ämbete, det vill säga propretor, som då han för formellt vapenmakt över arméer, då får man inte befinna sig inne i stadskärnan.
Nej.
Det är en gammal lag. Och det gör ju då att han kan inte både fira triumf och ställa upp i det här konsulvalet. Eftersom man måste gå dit personligen och anmäla sig. Det är ungefär som när man före internet trängdes vid brevinkasten utanför Skatteverket och panikartat försökte mosa in sina deklarationer där. Det var vi tvungna att gå dit personligen, va? Så att det är väl någon sån grej.
Du kunde väl skicka in det med brevledes.
Nej, inte,
också,
men inte om man var i sista sekund.
Nej, inte om man var i sista sekunden. Då skulle man stå där och tjoffa in kuvertet under dörren på Skatteverket.
Ja, och det är det jag tänker mig här nu.
Ja, nej, men ungefär så blir det ju. Och då ska vi komma ihåg den poängen som du redan har gjort med hur ärofyllt en triumf är. Det är som att få Nobelpriset, ligga etta på Svensktoppen och vinna årets kock samtidigt. Det är som att vinna en pimpeltävling, hitta 50 kronor i gruset och ha lite tur med vädret samtidigt. Det är som att få ett trevligt brev med posten, höra sin favoritlåt på radion och läsa sitt namn i insändarsidans rosspalt samtidigt.
Oj.
Och ändå så känner Julius Caesar att det här med triumfen, det är ändå mindre än vad min framtid bär med sig. Han skippar rätten till triumf för att korsa Pomerium och se till att hans namn står på vallistan.
Mm. Anledningen till att Caesar får sådana här bekymmer med att välja mellan två gottigheter, vad är det egentligen?
Ja, det beror ju på att det finns en huvudmotståndare i senaten, inte bara till Caesar utan till Pompeius också, som mycket effektivt blockerar alla de här herrarnas försök att få någonting gjort. Huvudmotståndaren heter Marcus Porcius Cato. Cato den yngre är han känd som, vilket hintar om att det finns en Cato den äldre. Det gör det. Det var han som avslutade alla sina tal med att Kartago bör förstöras.
Mm. Den här Cato är ju sonsons son till den Cato.
Exakt.
Båda är ju stora namn i historien.
Så är det. Och det är ju ganska lång tid mellan dem. Men namnet Cato och släkten Cato hade ju fortfarande... Det var imponerande.
Men han är ganska ung vid det här laget. Han är 35 år.
Mm.
Och har ändå väldigt mycket prestige med sig i senaten.
Och ungefär samma ingångsvärden som hans farfars far. Eller vad det blir. Eller om det blir farfars farfar. Nämligen att grekisk kultur är överskattad och att förändring överhuvudtaget är ingenting som vi ska hålla på med framför republiken. Nu kör vi.
Ja, han förkroppsligar ju gamla romerska traditionella ideal, och det är ju att inte hålla på och snofsa och snobba sig, utan han klär sig enkelt, går runt barfota. Han är raka motsatsen till Caesar, som tycker att det är kul med mode och sånt.
Ja, just det.
Den här uromerska attityden som Cato har är någon slags image också. Även om, alltså det betyder inte att han inte menade vad han sa. Han är ju en av de mest kompromisslösa människorna i historien.
Mm.
Men det är också en politisk image faktiskt ju. Hans högsta mål är ju att bevara och rädda republiken från diverse starka militära män och pöbeln förstås. För han är ju optimat ut i fingerspetsarna.
Ett kul exempel på hur kompromisslös han är ju att inför Pompejus, när Pompejus har haft sin tredje triumf och han är alla romares favorit, så börjar ju Cato ifrågasätta om huruvida Pompejus har lyckats med så storslagna saker. Har du vunnit krig mot Mithridates, säger du? Det är ett citat, krig mot kärringar.
Mm.
Ett uttalande som röjer hans uppskattning för folken i öst och också visar att han är inte så räddhågsen av sig, Cato.
Nej, det kan man ju inte anklaga honom för.
Och Cato, han hade ju också ett knep i senaten som han gärna tog till och som vi fortfarande kan se då och då i det amerikanska representanthuset, nämligen att den person som får ordet kan filibustra eller vägra släppa ordet, bara mala på tills all tid har gått åt om man inte kan fatta beslut i frågan. Och när Caesar har försökt anmäla sig till konsulvalet via ombud och senaten, de har ju en svår fråga där, det är ju inte riktigt regelmässigt att det ska gå till på det sättet, då tar han ordet och så börjar han prata, och så pratar han och så pratar han och så pratar han.
Det är ungefär som att skicka sin sambo med sina skattepapper till Skatteverket medan man sitter hemma och äter ostbågar själv. Alltså via ombud då.
Ja, just det. Och då är Skatteverket, de bara maler på.
Ja, just det. Ja. Ja. Men för Caesar så är ju den verkliga makten som det här högsta ämbetet ger viktigare än triumfen som du nämnde innan. Så han väljer ju att kandidera och ja, men han väljer ju hellre Vita huset än Madison Square Garden, kan man väl säga.
Just det, det är en utmärkt jämförelse.
Tack! Hellre Sagerska än Ullevi.
Absolut.
Eller kommunfullmäktige än den lokala talangtävlingsvinnaren.
Absolut.
Eller elevrådsordförande än roliga timmenansvarig. Okej, det är lite mycket, men du fattar. Alltså Caesar valde den rena makten framför ytan.
Och det framstår redan här som att Caesar spelar the long game också.
Ja, sannoliken. Angående det romerska systemet så fanns det ju flera olika folkförsamlingar. De fungerade lite olika och röstade om olika saker. Det är framförallt tre stycken. Enklast är att bara hänvisa till det här som folkförsamlingen, helt enkelt. Så därför just kan man göra det. Och på en valdag så kunde ju teoretiskt sett 900 000 väljare som var registrerade rösta på den kandidat de ville genom att infinna sig på marsfältet i de här så kallade fårfållorna, stå där en hel dag och vallas runt som på en flygplats innan man fick rösta. Och medborgaren kunde då alltså ge sitt beslut på vem den tyckte skulle bestämma i staten det närmaste året. Men i praktiken så kunde inte så här många tänga sig ihop för att rösta. Och så många var kanske inte intresserade heller direkt. Uppskattningar är ju att mellan 70 till 30 000 väljare var vanligt. Eventuellt lägre än det också, beroende på när vi pratar.
Mm.
Konsulvalet var ju trots det en ganska stor händelse som väckte uppståndelse förstås. Mer än några andra val. Och röstningen till konsulvalet gick till så att väljarna delades in i klasser. Bland annat efter förmögenhetsstorlek. Så att om man skulle vara med i den första klassen, då behövde man ha en liten förmögenhet åtminstone, även om man inte var tvungen att vara stormrik. Och vilken krets som skulle rösta först, det lottades fram på valdagen. Och det var inte oväsentligt, för de två namn som den första kretsen röstade fram var ganska viktigt, för ofta fanns det en tendens att de som skulle rösta efter, de röstade också på de här två. Det har något att göra med att man ville spela på en vinnare och så vidare. Så att det var relevant vilka som hade vunnit den första omgången. Caesar, han vann enkelt en av de två konsulposterna för år 59 för Kristus.
Då kanske ni undrar, hur hade Caesar ens råd att ställa upp i ett konsulval, han som hade så mycket skuld där? Ja, det fick han en annan kandidat att finansiera. Den kandidaten som slutade trea,
ja, just det,
i konsulvalet. Han tar sig inte ens in på andra plats, utan det gör optimaternas kandidat. Bibulus heter han, och i Robert Harris utmärkta trilogi om Cicero så får vi till en början veta att Bibulus stora förbannelse i livet var att han alltid vann alla ämbeten samtidigt som Caesar.
Jo, men så var vi också.
Eftersom... han var edil samtidigt som Caesar. Det var ju svårt att bräcka den här killen som belånade sig upp till tänderna och bara körde djurhetsning hela tiden.
Men det är ju upplagt för det i och med den här åldersfixeringen, att man bara kan kandidera efter ett visst antal år i livet till olika ämbeten.
Just det.
Då blir man ju i samma startfält som alla andra i ens åldersgrupp, så att säga. Och det var ju lite av en förbannelse för en sån trögtänkt kille som Bibulus. Alltså han kommer hela tiden hamna i skuggan av Caesar. Men han var ändå optimaternas kandidat här. Han var ju nämligen Katos svärson.
Mm.
Vilket hjälpte till en del, kan man ju säga. För Kato var ju respekterad även bland vanligt folk.
Hans politik var ju inte nödvändigtvis hela tiden den som vanligt folk, folket på gatorna, drogs mest till. Men han hade ju ett rykte och ett släktnamn och ett sätt att föra sig som romarna respekterade.
Ja, precis. Han var moralens förkämpe. Apropå moral, relationerna i den romerska politiken var ju både invecklad och ganska geggig.
Och ganska roliga.
Ja, vi kan börja med vad folk tycker om varandra här. Crassus, han avskydde ju Pompeius. Mycket säkert beroende på avundsjuka. Pompeius den store i sin tur, han ville bli erkänd av den 10 år yngre Cato bland annat och de andra optimaterna. Han beundrade och svassade mycket för Cato. Tom Holland skriver ju: till och med när hans eget rykte stod på sin höjdpunkt vid återkomsten från östern år 62 f.Kr. visade Pompeius en nästan valpaktig önskan att veta att Cato i sin tur respekterade honom. Men den här prestigetyngde Cato, han fann istället den här populära fältherren Pompeius rent motbjudande. Och bland annat så sa han ju det här med, försökte nedvärdera hans seger i östern med att säga att ja, men det är mot kärringar du har krigat. Och sånt där som du sa. Sen har vi Cicero som betraktade sig själv som en optimat likt Cato. Och han beundrar ju då både Cato och Pompeius så mycket att det nästan är sorgligt. Han är ju ändå en vuxen man som idoliserar sina kollegor. Här kommer man att tänka lite på klippet med Zlatan och hans drömska blick mot den gamla Ronaldo inför en match i Serie A för länge sedan. Och då är ju Cicero och Zlatan i det där klippet.
Ja.
Och sen är det ju så att Ronaldo, han lägger inte märke till det här riktigt. Och på samma sätt så ignorerar ju både Cato, Pompeius och Cicero på ett nästan smärtsamt sätt.
Ja.
Och sen vill jag bara säga, jag fattar ju också att det är lite annan grej här. För att när matchen väl börjar så sprang väl inte Zlatan runt och beundrade Ronaldo.
Nej, man hoppas ju verkligen det. Att det inte är som de här spelarna som möter Messi nu för tiden och det blir bråk om vem som ska få hans tröja.
Jaha, ja, det visste jag inte. Det låter ju inte helt sunt, nej. Men Cicero kunde ju faktiskt i efterhand också inse längre fram i tiden att han hade påmynt lite grann om någon form av tonårstjej på konsert. Dessutom har vi andra aspekter i de alla här relationerna, och det är ju Caesar. Han var ju väldigt glad i kvinnor och hade haft relation med bland annat då Pompeius för Musia när Pompeius var i östern. Då passade han på. Och det här gjorde att Pompeius skilde sig från henne.
Det var inte den enda otrohetsaffären hon hade haft heller. Så att Pompeius kom ju tillbaka till en situation där han kände sig ju tvungen att skilja sig med henne. Trots att hon var släkt med en av hans viktigaste allierade, Metellus Nepus. Eller Metellus Nepus kanske det ska uttalas. Men när Pompeius är nyskild, det är kanske en chans att skicka ut en fredstrevare till Cato. Nu gör vi så, säger Pompeius. Att jag och min son gifter oss med dina syskonbarn, Cato. Det är en fin gest från oss båda, tycker jag. Och för kvinnorna var ju det här ett enormt bra bud. Och man började planera bröllop och verkligen sprang iväg med det där när Kato offentliggjorde att jag kommer inte låta mig utmanövreras genom en flickas sovrum.
Det här kan ni glömma.
Pompeius fick ingen ny allians. Dessutom får han sin gamla allierade Nepus med familj mot sig, ilskna som bålgetingar över skymfen. Nu är bålgetingar i själva verket inte alls ilskna, utan de enda getingar som man överhuvudtaget kan lita lite på. De här är mer jordgetingar om någonting. Och ibland gubbarna i senaten så framstår återigen Katos moral och hans principer som den här stora tillgången. Genom att säga nej till en superallians egentligen så bygger han sin egen politiska plattform.
Ja, men är det inte också att ta fram en stor bazooka och skjuta sig själv i foten?
Ja, det kommer ju visa sig vara det, va?
Hade han gjort det här så hade ju historien kanske tagit en helt annan vändning ju.
Ja.
Faktiskt. Men det, han var för god för det.
Ja, men och det är ju lite grann poängen vi kommer komma till och det som jag och du pratade om tidigare i veckan, att den här politiska alliansen som håller på att växa fram nu, den beror ju på att Cato är så fruktansvärt skicklig i opposition, ja, i senaten. Och det är ju rätt ovanligt att oppositionen har sån stark påverkan på det historiska skeendet.
Ja, ja det är det. Men han är också lite för tjurskallig. Alltså, det här med att aldrig kompromissa är ju kanske hedervärt. Men det är ju också inte alltid en framkomlig väg. Och konsekvenserna kan ju bli något annat än det man hade tänkt sig. Man kan säga så här att ibland lyfts det fram då att man ska absolut inte kompromissa med sådana som Caesar. Och så lyfts det nästan alltid i alla sammanhang fram München 1938.
Oh ja.
För det leder bara till att man matar en sån här tyrann och diktator som vill ha mer och mer och mer. Och den man alltid då affischerar, det är ju Hitler. För han ville ju ha mer och mer och mer. Och det var ju för att Hitler var Hitler. Och för att han var en individ i historien. Och historien är ju inte en naturvetenskap där man får exakt samma effekt vad man än gör. Alltså diktatorer och tyranner, det är ju inte som någon kemiskt grundämne. Man kan hälla i ett rör och så får man samma effekt när man blandar det med annat. Hade man kompromissat med Caesar, som Cato sen vägrar göra överhuvudtaget, så hade kanske inte blivit något inbördeskrig. Kanske hade inte Caesar förvandlat sig till diktator eftersom han kände sig så trängd och sånt där i så fall.
Nej.
Det kanske hade varit en framkomlig väg. Sen är det inte säkert att det är rätt. I efterhand så kan man ju säga, ja, det är klart man inte borde ha liksom gett Hitler de här fördelarna 38. Och det var hedervärt och bra av Cato. Men då sitter man ju också i situationer där det kan vara så att konsekvensen tippar över så att det blir diktatur som det blev med Caesar. Eller så blir det åt andra håll, så får man ett världskrig på halsen om man matar istället. Det är ju svårt att veta hur det ska bli.
Ja, det är jättesvårt att veta, och det är en sak som jag gillar med historia, att där har vi ju facit. Där kan man ju i varje enskilt tillfälle säga att här borde vi inte ha kompromissat, eller där borde man absolut ha kompromissat, visa lite välvilja. Jag fattar inte hur människor orkar uttala sig om det som sker i samtiden, för man vet ju inte.
Nej, och det är skönt att det finns ett facit som sagt för den historia som har inträffat, men man kan ju inte använda det som facit för framtiden, det var det jag menar.
Absolut.
Det går faktiskt tyvärr inte. Hur mycket man än tycker om historia så är det inte riktigt så det funkar. Nu kom vi lite ur spår här, men det är Katos fel.
Ja, det är Katos fel.
Hur som helst, han hade ju också en syster, Sevilla. Och henne hade då Caesar en långvarig och ingående romans med, alltså Katos syster. Så att det visar också, de är ärkefiender till varann. Och ändå så är Rom inte större än att det ligger kors och tvärs.
Nej, så är det. För visst låg Caesar med Crassus hustru också.
Ja, han gjorde ju det. Så. Vilket är ungefär som att låna pengar av ett motorcykelgäng och sen ligga med ledarens fru.
Ja, det är ju, det kan man ju ifrågasätta såklart. Om man får blicka bakåt lite grann nu när det ändå är 10 år sedan, det är ändå ett favoritögonblick för mig i sista avsnittet av vår följetong om andra puniska kriget, när du går igenom Basil Liddlehearts recensioner av de olika fältherrarna. Han tyckte att Scipio Africanus var den största av dem. Mm. Och den här sekelskiftsbritten, han nöjde sig inte med att kolla på de rent militära strategiska kvaliteterna, utan han ville också kolla på den moraliska kvaliteten hos människorna. Och han tyckte att Caesar var för mycket av en kåtbock.
Ja.
Han tänkte på Caesar som sprang där hos sina vänner och fienders fruar och så immar igen vid glasögonen, och så sen kom en våg av självhat över honom, och så sa han att Caesar ändå, så där kan du inte hålla på.
Ja, det har ju inte mycket att göra med hans kvaliteter inom andra områden, men han är ju också, han var ju historiker, och man får väl ta upp det och tycka vad man vill om det, om man vill det liksom, särskilt om man är bryt, där man har väldigt lösa tyglar i historieskrivningen. Så att det är väl fritt fram.
Ja,
det är lite som att du moraliserar över Liddlehart här, att han har åsikter.
Det står jag för, det tycker jag att de här jävla britterna kan ha.
Hur som helst så var ju bevisligen då, när han vågar ge sig på en romans med Crassus fru, så tyder det på vilken spelare Caesar är. Han är beredd att riskera grejer alltså. Både politiskt och ekonomiskt, och även senare på slagfälten, så är han ju en spelare. Han är impulsiv men klarsynt, målmedveten men gladlynt, fåfäng men också lättsam.
Ja.
Oavsett allt annat så är han hela tiden alltid maktlysten.
Mm. Det är en jättefin beskrivning. Ska vi göra så att vi säger att det där är lagom mycket för första avsnittet om triumviratet?
Jag tror det. Och nu har vi med oss förutsättningarna för det som ska komma. Så ser vi fram emot nästa vecka, där det kommer att totalt explodera i intrigmakande och politisk förnedring och allt möjligt.
Oh ja, det blir riktigt dramatiska scener. Vi hörs då.
Det gör vi. Ha det så bra. Hej, hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.